säger vi halloj, halloj i stugorna och hälsar er hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Offsides podcast med mig, Anders Bengtsson, och med
mig, Johan Orenius.
Jag tänkte vi rivstartar med en liten mini-recension av Sergio Ramos dokumentärserien som finns på Amazon Prime. Kan man undra, har jag så mycket tid i mitt liv så att jag kan se en Sergio Ramos dokumentärserie?
Behöver vi ett nytt namn för de här typ av, är det dokumentärer vi har att göra med här verkligen?
Nej, precis.
Ett slags egenporträtt?
Ja, det är väl det. Det är.
Självporträtt?
Ja, precis. Och uppenbarligen har jag tiden att se några avsnitt. Jag tror, jag vet inte hur många det är. Kanske är det så många som 8 avsnitt, typ halvtimmes avsnitt. Och jag tror att de här har ju funnits på Amazon Prime något år nu. Så detta var kanske 2018, 2019 som den här spelades in. Och jag har sett detta då eftersom min son Sigge ville se detta. Så jag kollade på detta tillsammans. Och man kan ju säga som så att vi har ju 2 helt olika bilder av Sergio Ramos. Jag och Sigge. Sigge tycker att han är rätt cool. Tycker att det är lyxigt hus. Mm. Schysst kille verkar det vara. Gulliga barn.
Har han många barn?
Han har 2 barn tror jag. Medan jag då känner att detta är bland det sjukaste jag har sett i denna märkliga genre då.
Ja, jag har då inte sett
dokumentär,
någonting.
Så är det ju inte dokumentär som vi sa. Det ska man ju först och främst. Men det har vi ju tjatat om så många gånger. Så just den biten behöver vi inte gå in på. Men det är väl mer hur Sergio Ramos tillåter sig att porträtteras.
Men kan du berätta, jag har inte sett någonting av det här. Vad är ett typiskt avsnitt? Vad händer i Ramos liv?
Typiskt avsnitt är att han och hans fru står i köket och pratar om hur bra Sergio Ramos är på fotboll. Och hon säger så, men du är så duktig älskling. Så han bara, jo jag vet, men det är tufft nu eftersom man kanske Real Madrid. De är inne i en rätt jobbig period när serien börjar. Förlorar rätt mycket matcher och så är det precis efter Zidane där har lämnat. Och de förlorar rätt många matcher. Han kritiseras lite grann Ramos, både på landslagsnivå och i Real Madrid. Och de pratar lite grann och så säger hon, men ska vi inte äta någonting gott så du blir glad? Jo, det gör vi. Och så äter de. Och så har de så jävla stela samtal, de 2. Och sen nästa serie är kanske då att det är Halloween. Och så ska de måla sina barn lite i ansiktet. Sergio Ramos går med på att bli målad i ansiktet. Då är det ju bara alltså familjen som är hemma.
Han är lite
motvilligt med på att bli målad i ansiktet. Gör de det och så ska de ta en bild för Instagram. Hennes då, hans frus Instagramkonto. Och ska de spexa lite där. Det är den typen av innehåll. Man känner att det är märkligt ändå att folket runt honom tillåter någon att skicka ut den här otroligt platta bilden av honom till så många tittare.
Men den andra recensenten i familjen gav ju 2 tummar upp.
Ja, precis. 9
och gammal. Det kanske är minst lika viktigt för de som gör det här.
Det är kanske den insikten jag har efter taget.
Det är inte du som vill ha Sergio Ramos
tröjan. Nej, vuxna människor. Jag tror inte att det är det som den här serien. Men sen så bör man då fundera på hur fan kan de ändå tillåta att det här pumpas ut. Och då inser man att Sergio Ramos brorsa, storebror, han är ju hans agent och varit det i alla år.
Ja, det är inte helt ovanligt.
Va? Det är inte helt ovanligt. Nej. Och verkar vara rätt styrande. Och är också en jävla speciell person som avgudar sin lillebror.
Är han också stilig?
Stiliga också. Jag vet inte om han har några andra klienter eller om han bara har Sergio Ramos och lägger all sin tid på honom. Men det känns som det. Och är superinvolverad. Men också när de 2 pratar, det här liksom, de här lediga scenerna i dokumentären, det är också så jävla stelt mellan dem. Men sen så kommer man då till ett par avsnitt in. Och då når man nästan kulmen av den här känslan, obehagskänslan. Vad är detta egentligen för serie? För liksom, Sergio Ramos storebror, agenten, avgudar sin lillebror. Och han är den bästa spelaren som någonsin har spelat. Och han gör allt för honom. Och man får vara med lite grann och se hur han spenderar pengar. Det är liksom köper hästar. Bland de finaste fullblodshästarna i världen. De är på den tävling som de liksom försöker måla upp som att det är på liv och död med de här hästarna. Så.
Det är inte klassiskt svenska. 7 NHL-proffs går ihop och köper en travhäst.
Nej, där räcker det med en Sergio Ramos lön. Månadslön så köper han en travhäst. Nej, men sen så kläcker de idén då tillsammans. Att de ska, han har varit elitspelare i 15 år. För att fira detta jubileum så vill Bushan och Sergio öppna ett museum. Sergio Ramos museum.
Mm, varför inte?
Varför inte?
I Madrid då?
Ja, Bushan överraskar då Sergio. Han hittar en lokal. Stor jävla källarlokal. Alltså den är stor som kanske 3 fotbollsplaner. Så här vitmålade väggar, spottar i taket. Helt så liksom, nästan som en sjukhussal nästan. Sergio är helt överväldigad. Jättebra brorsan. Jättefint. han blir liksom så, jag blir rörd, fast han blir inte rörd. Han säger det.
Du ser att han inte blir
rörd. Nej, precis.
Är det, alltså, det är ett Sergio Ramos-museum helt enkelt då? Ja. Eller är det om Madrid, Real? Eller?
Nej, de ska ha liksom en utställning från hans födelse till här och nu då. Med olika delar då. Sevilla-tiden, ungdomstiden då. Genombrott i Sevilla, landslagspremiären.
Och så på en vägg har vi Hilma av Klint. Då blir Sergio Ramos rörd på riktigt. Det hade jag inte väntat.
Och det blir då. Han har ju sparat tröjor. Så han ska ju liksom visa upp vilka tröjor, vilka spelare han har mött, vilka han känner och sådär. Och så skickar de ut inbjudan då. Så det kommer lite lagkamrater i Real Madrid och lite gamla med- och motståndare. På
och
den
premiär
här
då.
Premiären. Mm. Och så håller han då Sergio Ramos ett tal. Och han är jätterörd. Och han tackar sådär. Jag är så rörd för att så många ville komma. Jo, men vad fan, ni har bjudit in alla till en grej som ska hylla dig själv.
Ja.
Och han står där och rörd och blir liksom, han tappar lite orden. Och hans mamma och pappa är där sådär och gråter. Men vi är så stolta att så många vill komma hit. Och att det liksom är den här utställningen för Sergio Ramos. Jo, men det är din son som har dragit igång det här. Det är ingen annan. Så jävla obekväm stämning. Man ser ju på de gästerna som är där. Det blir lite för mycket. Han håller lite för långt tal.
Ja.
Man ringer in bilderna. Alltså många har väl bilder. De som inte håller på Real Madrid tycker väl att Sergio Ramos är ganska... Ja, men det är väl det närmaste man kommer. Den gamla nidbilden av Pepe. Det här svinet som går över lik för att vinna pokaler.
Ska man vara ärlig och man tittar på hela Sergio Ramos karriär så mer spelskicklig också.
Ja, absolut. Ja, liksom, full respekt för honom som fotbollsspelare. Men fan, jättebra. Superbra. En av de bästa mittbackarna.
Det var kul om du kom till museet för att säga det. Bara. Jag vill bara säga
superrespekt. Superrespekt
för dig som spelar, absolut. Men det här är lite väl, va?
Ja, men det är ju absurda scener faktiskt. När de är så himla stolta och rörda över det här. Någonting som de själva, det är sin sak om Sevilla som stad vill hylla sin stora fotbollsspelande son eller om någon annan initiativtagare. Men nu är det de själva som drar igång det här. Och det blir rätt absurt då. Så skickar jag detta till dig. Detta kanske vi bara skulle kunna benämna i podden. Och då svarar du direkt så att ja, men det är de här stora egorna. Och så nämnde du själv då George Hagi.
Ja, men det blir lite svårt ibland att veta. Och jag vet inte om de själv vet var personan slutar och var personen börjar. Att man nästan har blivit ett med sin offentliga persona. Och vad man egentligen tycker längst in är nästan något av en gåta. För det man tänker som utomstående tittare är ju ofta, ja, här då står Sergio Ramos på sitt museum som hans brorsa ordnat och det är bara bilder på honom och till hans ära. Och varför jag nämnde Hagi var ju då i vårt reportage och det kan man ju skratta åt då att allt nästan i hans lilla stad där är döpt efter honom. Han åker från Gheorghe Hagi träningscentret på Gheorghe Hagi avenyn in till sitt eget hotell och beställer en Gheorghe Hagi glass. Det är ju roligt, men man undrar ju alltid, finns det ingenting, några procent i dem som tycker att det här är lite skämmigt, va?
Ja, lite pinsamt.
Ja, lite skämmigt att allting här nu bara handlar om mig och hur förträfflig jag är. Men de verkar ju ha, det kanske är en styrka att man inte ens tänker på det. Då blir det kanske det blir lättare att fortsätta prestera bra eller så. Att man är övertygad om att det är rimligt att allt ljus är på mig och att saker är döpta efter mig. Men man tänker ju alltid sådär själv att hur bra man än hade lyckats med någonting, att man hade tyckt, en rätt stor del av en hade tyckt att, fast det här känns, det känns lite skämmigt. Jag kan till och med tänka så, här är det ju Ramos brorsa då som ordnat och du sa att det är en sak om Sevilla som stad hade gjort något och det kan man ju tänka då med Zlatan-statyn till exempel, att det var ju liksom någon annans initiativ som han ju verkar ha gillat och nu menar jag innan den blev vandaliserad och sådär. Men även där hade man ju tänkt att staty på mig, det känns lite skämmigt. Det är väl därför man alltid var så svag för Peter Forsberg, att det kändes som att hur grymma matcher han gjorde med Colorado eller Tre Kronor, så tyckte han alltid det var lite, ja, men lite skämmigt att prata om. Och att så här, vad fan, nu går vi vidare. Liksom,
ja,
så här.
Ja. Ja, men
att man var svag för det.
Så ja, precis. Och det stötte mig på ganska många gånger, alltså när vi ringer upp allsvenska spelare och man vill prata med dem om någonting som vi tycker att de är bra på. Så, du är jätteduktig på nicka till exempel. Och det händer ju ganska ofta att man får höra för som svar, ja visst, det kanske, men fan, jag vill inte prata med mig själv så på det positiva sättet, liksom lyfta fram mig själv. Det är många andra som är den här ödmjukheten på något sätt, den har ju många, det ska man inte glömma bort det heller. Men det finns ju en kategori av det är inte bara elitidrottare, det är ju givetvis musiker och konstnärer och politiker för all del och näringslivschefer och så som är lite för mycket förälskade i sig själva. Så.
Ja,
och
precis.
Då spelar du ju rätt lätt över. Men det är det jag funderar på lite grann, vad som är hönan och ägget i den här. För blir Sergio Ramos eller Hagi-typerna skadade för att de når sådana framgångar och får så mycket uppmärksamhet? Eller är det deras självcentrerade och deras liksom väldigt speciella personlighet som gör att de når framgångarna? Så det
det, är det ju tror jag vi har pratat om Ronaldo till exempel. Ja. Cristiano Ronaldo, alltså innan. Att alla de här grejerna som är på hans minuskonto som man tycker är inte så härliga, om det också är en framgångsförklaring.
Ja.
Att, säga.
Ja.
Att vara så besatt av att lyckas själv hela tiden. Och också att ett lag nästan då, alltså han är så mycket individualist och då tänker man, det funkar ju inte i fotboll, men han är så bra och så mycket individualist så att det kanske gagnar vårt lag att han får vara så kåt på att nå nästa personliga trofé. För vi kommer kunna glida med det. Bara att det inte framstår som så underbart att vara i närheten av.
Nej. Det är också så att när de har den här premiärkvällen då på museet eller utställningssalen eller vad man ska kalla det, så har då Ramos brorsa då överraskat med att ta fram en Sergio Ramos-logga som är liksom typ så 4x4 meter stor, så de har liksom målat in, det är så här liksom hans initialer SR på något lite snitsigt sätt så, och Ramos, han blir så jävla rörd när han ser den loggan liksom. Han bara känner att den ska de börja nu kapitalisera på, den här loggan.
Ja.
Han blir så jävla rörd, han ser liksom eurorna bara trilla ner i hans ficka. Bara, wow, äntligen har vi en snygg logga också.
Ja.
Rörd, fast han blir inte rörd. Han bara känner så här cyniskt att fan vad gött, nya cash.
Men just det här att döpa saker efter sig själv, efter någon annan, det tänkte jag på nyligen, alltså i Hagis fall då, det är mycket döpt efter honom. Så tänkte jag, det finns ju faktiskt fotbollslag som döps efter personer. Och av någon anledning härom veckan så scrollade jag lite nyheter kring ryska ligan. Och där finns det ju ett lag från Tjetjenien med, Grosny, som tidigare då hette Terek Grosny. Där Rud Schullit var tränare ett kort tag.
Ja, det vill du minnas.
Ja, en liten gammal artikel av, tror, Atlantic. Så det är ju då Ramzan Kadyrov som styr Tjetjenien.
Mm.
Och det var ju rätt mycket snack om honom inför Rysslands VM. De hade ju väldigt hoppats på att bli en av spelorterna, Grosny då.
Mm.
Det blev de ju inte. Däremot så fick de ju dit Egypten som hade sitt camp där. Och det blev ju den här kontroversen med när Salah var med på bild och så. Kadyrov och hans folk som har blod på sina händer, får man säga. De är ju ofta då väldigt engagerade i idrotten. Och det är något av ett flaggskepp då, det här laget Grosny. Som alltså inte längre heter Terek Grosny, utan de bytte då namn till Ahmat Grosny. Och Ahmat är då Ramzan Kadyrovs far.
Aha, okay, aha.
Väldigt mycket döpt efter honom i Grosny och mycket döpt efter Putin också. För jag ska inte ge mig in på för mycket stor politik här, men enkelt sammanfattat så låter Putin Kadyrov hållas. Och det är ju inte ett jättetrevligt styre i Tjetjenien. De har sin egen version av sharia-lagar så till exempel. Men att det är viktigt att ha en lydhund där nere. De har ju haft sina krig mot tjetjenska rebeller tidigare. Och dessutom så kan det vara en brygga för Putin till gulfstater och så vidare som kanske är muslimska. Så han får hålla på och sköta sig så länge han inte mopsar sig mot Moskva, så kan man väl säga.
Mm.
Men han bytte då namn på Terek Grosny till Ahmat Grosny som är då hans pappa. Och det är så tråkigt att de alltid har, de har då fullt mandat att byta namn på saker, de här diktatorerna. De gillar ju ofta sport, och gillar de inte sport så ser de ändå till att engagera sig för att det är så viktigt PR-verktyg. Men de har ju aldrig, det hade varit kul om de döpte till något kul, så, men det är alltid bara efter någon, sig själva eller någon patriot. Och Ahmat Kadyrov var ju då en martyr som dog i kriget och som väldigt mycket saker är döpta efter. Och nu även fotbollslaget.
Mm.
Och då kollade hur det gick för laget nu. Och de ligger ungefär i mitten på högsta ligan. Det är väl okej, men det är inte 100 gånger bättre än vad de spelade tidigare. För det var nämligen kravet då från Kadyrov. När han deklarerade namnbytet så sa han att det här är en stor dag. Att nu heter vi inte längre Terek Groshny, nu heter vi Ahmat Groshny. Efter hjälten och patrioten, det vill säga min pappa då. Mm. Och så la han till då på Instagram, det var något roligt med att det var på Instagram också. Mm. Att spelare som bär tröjan och spelar för Ahmat Groshny måste spela 100 gånger bättre än vad de har gjort tidigare.
Det var dubbelt så var.
Ja, 100 gånger bättre ska de spela. Uh-huh. Men det är så tråkigt, och det är ganska vanligt då att man uppkallar saker, för man får göra det då, mm. om man är diktator. Mm. Men det är aldrig något kul. De har ju brist ofta på respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och humor.
Det händer ju ibland. Ja. Humor,
ja, och självdistans. Ja. Så. Rekommenderar du den här dokumentären då? Det låter ju inte så.
Nej, för helvete. Nej. Gör någonting annat. Men har man en son eller dotter som tycker det är kul, som är mellan 8 och 11, då är det säkert kanon.
Kommer man någon, om vi struntar i de här lite platta porträtten och familjemysen och det här museet och sådär, mm. får man några nycklar till rent sportsligt, att man lär känna honom som fotbollsspelare, vad är det han har som har gjort
honom? Det är väl den här, men det är väl den här lite svinaktiga stilen som man har på plan också. Den vittnar ju hans föräldrar om att han hade redan som liten, att det var ju rätt många gånger han fick röda kort, och han var liksom redan när han var 5-6 och spelade knattefotboll, så var han ju redan då på gränsen, låg på gränsen hela tiden, och det har varit lite grann det som kanske har gjort att han har stuckit ut. Inte så mycket att han liksom trixade till 50 när han var 5 år gammal, men inte den där bolltalangen, utan var med hans inställning så. Mm. Så det är väl det som man förstår, att det har varit någon slags röd tråd genom hela hans karriär och så. Men det är förvånansvärt lite snack om det. Det är så himla mycket lifestyle Ramos som är fokus på. Att de vill bygga liksom hur framgångsrik han är, och hans liksom business utanför fotbollen och så. Och därför så får man ju verkligen känslan av att när de bestämde att de skulle göra den här, han och bossan, så var det liksom att vi ska försöka bygga dig för att det finns en tid snart där du inte spelar fotboll längre. Ska vi visa att du är framgångsrik, och vi ska dra igång ett varumärke.
Vi har loggan på plats.
Vi har loggan på plats. Vi har museumet på plats. Ja, det är som det är alltså.
Jag har säkert berättat det tidigare i podden någon gång, men jag tyckte det var slagkraftigt i, jag tror det var EM 2008. Då fångade Sergio Ramos på bild, tror jag, utanför en nattklubb. Och det här var då några dagar kvar, tror jag, innan EM skulle börja. Och diskussionen var då, är det här lämpligt verkligen, mm. att vara ute? Och, alltså han var väl inte, det var ingen Harry Maguire, men mm. han var ute och hade kul, och det var inte så långt kvar till viktiga matcher. Och Sverige skulle möta Spanien, mm. det var ju samma grupp. Och den som talade spanska i Aftonbladets delegation var ju då Marcus Vulcan, som jag tror, det var inte så fantasirikt, han kallade sig spanjoren, tror jag, bara för han kunde spanska, av Robert Laul. Men han fick då uppdrag att försöka skapa lite hets, så han gick på en presskonferens med förbundskaptenen då, Luis Aragonés, och visade upp den här bilden då på Ramos utanför nattklubben för att, ja, men det kanske kunde skapa lite turbulens mm. i Spanien och sådär. Vad tycker du om det här, herr förbundskapten, att här är Ramos utanför?
Modigt av Vulcan.
Verkligen, absolut. Ja. Ja, men han bangar inte för sånt. Nej. Och Aragonés, den här gubben då, tittade på bilden och sen sa han bara, en bra bild på Sergio.
Bra svar.
Ja, jättebra svar.
Ja, det är ju den där egenskapen som man vill ha många gånger när man blir lite ställd, att man vill ha en one-liner direkt.
Ja.
Snabb i käften.
Ja, precis. Kommer jag att tänka på Jack Nicholson och den ganska understundom vedervärdiga Piers Morgan. Mm. I hans dagböcker så är det jag tror det är någon gala, någon välgörenhetsgala, och Nicholson är på plats och Piers Morgan är oerhört imponerad av Nicholson. Han tycker han är så cool. Mm. Och han tänker, mitt mål med kvällen, det är att få prata lite med Nicholson och stå vid baren och ta en whisky ihop. Men han kommer ju inte gilla mig om jag säger att jag är tabloid chefredaktör. Mm. Det har ju ingen chans. Nu måste jag vara smartare än så. Jag måste fånga hans uppmärksamhet. Så han bestämmer sig för att säga att han är bankrånare. Och han går fram till Nicholson och säger att, så här, hi, I'm a bank robber. Och apropå slagkraftigt så säger Nicholson bara då direkt att, så här, well, you know what they say about bank robber, do you? You never catch a good one. See you, pal. Så glider han bara vidare. Det är ju också slagkraft.
Så kallad ägd.
Ja, det var han ju ägd. Men det tycker jag var snyggt av Aragonés. För det är möjligt att han var upprörd. Och i sådana fall så tog han väl det med Ramos sen. Det var ju inte han sitta på presskonferensen. Eller så var han bara cool och sa, han får väl vara ute och ta ett glas. Ja. 2 dagar före. Vi har ingen regel som säger något annat. Mm. Men jag tror spanjoren Vulcan fick svårare att skriva sin artikel. Eller så blev det en roligare artikel.
Mm. Vi gör det här avsnittet i samarbete med Kommunal. Och de vill berätta att de i höst stärker upp området räddningstjänst med två nya ombudsmän som själva har en bakgrund som brandmän. De vill bredda det fackliga arbetet inom räddningstjänsten och se till att just de frågorna får fokus. Snart börjar en avtalsrörelse där Kommunal ska se till att förhandla fram riktigt bra kollektivavtal för räddningstjänsten. Och då vill de att alla kommer med. Ju fler medlemmar Kommunal är, desto större skillnad kan de göra. Läs mer på kommunal.se om hur man blir medlem. Och vi gör detta avsnittet i samarbete med bokförlaget Bazaar Förlag. Olof Lund har följt herrlandslaget sedan slutet av 1990-talet och inte missat många träningspass. I hans nya bok Landslaget enligt Lund kan du läsa om konflikterna, agenterna, stjärnorna, pamparna, mästerskapen och hur det kommer sig att Sveriges största folkrörelse väljer att lägga sina träningsläger i ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Boken släpps idag den 23 september och som lyssnare av Offsides podcast får du 30 spänn i rabatt. Om du går in och köper den på www.bokus.com/offside. Erbjudandet gäller till den 30 september, alltså www.bokus.com/offside.
Ja, det är kul att vara här igen, Anders, som jag inte har sagt det innan här. Det är 14 dagar sedan som jag satt här igen och det är det intervallet jag har numera den här hösten. Och jag måste säga att väldigt imponerad av er. Med, ja,
man undrar, sociala medier, tycker du vi har lyft? Och
nej, men jag har ju fått lite sneak peeks på numret som ni väl skickade till tryck här
för en vecka
sedan. Och som jag blev riktigt sugen på att läsa och som ni verkar ha fått till skitbra. Det är så att man undrar om man behövs.
Den frågan ställer jag mig också när jag kollar på ekonomin. Mycket pengar vi sparar nu, har vi inte tagit in någon vikarie för Johan?
Ja, och ändå numret blev rätt bra.
Big man, you're out.
Ja, och såg också att du hade städat min plats.
Ja, det är också.
Så, det var väldigt rent där. Ja. Och så hade du satt upp en... Varför hade du gjort det förresten? Du hade satt upp en krönika av Joakim Lamotte, en gammal GP-krönika vid min plats.
Ja, men jag kanske berättar för detta. Detta kan ju vara en 4, 5, 6 år sedan. Det var ju en rätt speciell morgon i mitt liv. Det var när jag hade en av mina söner på det föräldrakooperativet som jag var rätt involverad i under några års tid. Så en morgon när jag kom till kapprummet och skulle lämna av min son så var det någon som hade satt upp en sån här laminerad. Det var på den tiden som Lamotte skrev för GP.
En laminerad Lamotte.
En laminerad Lamotte på väggen här i kapprummet där man hänger av barnen. Där det stod dags att stod förskolepedagogerna ta tillbaka kontrollen över klassrummen och sånt där.
Det daltas för mycket.
Ja, det daltas för mycket. Att det skulle vara hårdare och så. Och det gick i topplocket på mig. Jag tänkte, vem fan sätter upp den här av Joakim Lamotte i ett kapprum? Är det så här liksom lite... Ja, men det är nästan så här tyst krigsföring från någon i personal som tycker att vi föräldrar är för slappa. Utan att de vågar säga det, men de sätter upp Lamotte. Så jag rev ju ner den och tog med den till jobbet. För jag tänkte, jag måste ändå... Ja, det var nästan som en liten klenod nästan.
Klenod, ja, i dess rätta bemärkelse.
Dess rätta bemärkelse. Så tänkte jag, detta var så jävla absurd. Så tänkte jag, det jag ska ta med den som någon slags bevis. Jag ska visa upp den för Johan. Sen har jag haft den bakom mitt skrivbord i perioder.
Men nu är den vid min plats.
Nu så fick du den. Ja. För jag vet om hur mycket du beundrar Joakim Lamotte.
Tror du det skulle finnas utrymme för en Joakim Lamotte i allsvensk kontext? Som sitter i en bil och är väldigt upprörd och som når väldigt många genom att ibland ändå säga självklara saker och ibland ta upp, men göra det med sånt eftertryck.
Ja, absolut. Det finns ju ett fönster för den. Det har ju ändå, ja faktiskt när du säger det, är lite förvånande. Det finns så himla många poddar, det finns så himla många olika roller. Jag menar, Birros roll som hoppar runt mellan klubbar som lite ambassadör. Och han menar... Han skulle ju passa nästan. Ha det här
svinhögt liksom. Tonläge.
Ja, precis. Vråla lite för högt. Det här överdriva den göteborgska dialekten lite för mycket. Så man blir en karaktär så. Sitta i bilen, vara förbannad över liksom domarnivån. Eller över Ola Toivonens slag i nacken på någon motståndare. Eller hela tiden hur Blåvitt sköter Roland Nilssons karisma. Eller, du vet, det finns ju ett fönster där. Man skulle fått rätt många lyssnare eller tittare och många sponsorer.
Och många som blir arga och tycker det skulle vara dåligt, vilket i sin tur skulle leda till ännu mer trafik och så då kanske. Jag är så förbannad just nu på det som händer i Köln, där vissa killar och även vissa tjejer inte kan låta bli att ta på andra tjejers tuttar och rumpor även här i Sverige. Och då vill jag bara säga till de killarna att om ni inte slutar kommer jag personligen att föreläsa för er. Det vore roligt roligt om man gjorde såna grejer, men ändå med så här väldigt givna grejer för allsvenskan. Typ att folk inte vågar erkänna att det tog på dem i kvadraten. Sitter han utanför kamratkår. Det är vissa backar, men även vissa forwards. Inte kan vara kar nog att säga att den tog på mig.
Det är, ja, för fan. Folk har ju swishat in. Ja. Så det står härliga till. Det tror jag.
Nej, det jag skulle säga var ju då att starkt jobbat egentligen bara. Mm. Och att ni verkar klara jättebra. Och jag hoppas att många läser numret som kommer. Mm. Vill du säga något om det? Vi brukar ju ibland lägga det i slutet.
Därmed så kan jag börja med att säga att det nummer som fortfarande är ute då ytterligare en vecka innan nästa nummer landar är ju att det som vi har på omslaget är det här Helsingborg City. David Thulin då, som är den här kontroversiella grundaren och chefstränare får man säga i den här elitsatsande barnföreningen i Helsingborg som jag skrev om. Han såg och dök upp här i programmet som heter... Mötet heter det bara.
En SVT Play-serie där två personer som har ganska kraftigt olika uppfattningar om en fråga då ska mötas och kanske förstå varandra.
Mm, precis.
Jag såg till exempel när komikerna Simon Gärdenfors och Adde Malmberg möttes då, där den ena står för kanske provokativ humor, den andra tyckte att det var ingen kul alls.
Mm, just det.
Och rätt ofta, om man ska vara ärlig, så är det väl att det känns som att det här samförståndet är lite konstruerat. Jag tror inte de går därifrån och känner att nu förstår jag.
Nej, precis.
Hanif Bali, ja, Anders Lindberg är nog rätt bra ändå.
Ja, den såg jag tidigare. Men så nu så såg jag att de har lagt upp det här avsnittet. David Thulin, jag blev tillfrågad att jag skulle möta David Thulin i det här programmet. För att jag skulle debattera mot hans åsikter om tidig selektering och sådana saker. Och jag kände
det är ju redan... konstigt tänkt av SVT. Du har ju skrivit artikeln om honom.
Ja, men ska vi börja vad som är ännu konstigare?
Jag ska bara säga, David Thulin är alltså grundare och tränare och driver den här Helsingborg City som är kontroversiell för, varför då?
För att han väldigt tidigt bestämmer vem som är bra, vem som är dålig på fotboll redan från 5-6 års ålder i Helsingborg. Och att han spelar fasta platser. Är man lång och stark så ska man skolas in redan som 6-åring som försvarare. Är man snabb teknisk ska man givetvis spela längre fram i planen. Mm. Och också så att selektering, han tycker det är en bra grej. Medan då all forskning och alla inom Svenska fotbollsförbundet och de som tror sig veta bättre säger att det är tvärtom. Det är det sämsta man kan göra. Mm. Så du han är ju kontroversiell, men han står upp för sina åsikter och det får man ge honom.
Och du fick ett mejl då från SVT?
Jag fick ett mejl. Så vi börjar väl kanske där det var så. Hej Anders, vi gör ett program bla 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 som heter det här bla bla bla. Vi skulle vilja ha med Niklas Orenius för att prata om barn- och ungdomsfotboll. Jag säger att Niklas Orenius är föräldraledig så du kanske kan vidarebefordra det här till honom.
Okej, dels lite konstigt då att de, för jag antar att de ville ha tag på mig då.
Ja, precis. De ville ha tag
eftersom
på dig.
Du har skrivit artikeln.
Och det har ju hänt för att man blandar ihop dig och
men det är ju i sig den första lilla konstigheten, för det är du som har skrivit om de här frågorna, inte jag. Ja, och sen så blandar de ihop mig med min brorsa. Ja, och det hade varit roligt att bara köra det rakt av. Att Niklas Orenius varit gäst i mötet. Så har vi också lite oväntat Niklas Orenius här. Du har inte skrivit så mycket om barn- och ungdomsfotboll, men du har säkert tankar om det. Välkommen. Ja, tack.
Alltså det började där. Men när jag då hade fått dem att förstå att det inte kanske är Niklas de söker och det kanske inte heller Johan de söker, utan det är nog mig.
Var det ett så kallat syrligt svar du skrev tillbaka?
Ja, lite. Men ändå, visst, det kan bli så. Autokorrekt. Blir Niklas istället för Johan. Men absolut, jag är ju van vid det här. Johan Orenius är ett större namn än Anders Bengtsson. Men när jag väl hade klargjort detta så fick jag reda på premisserna för programmet. Jag tyckte det var rätt konstigt att de ville ha med mig som är journalisten som har skrivit om det här. Och jag försökte att det inte vara så dömande i den här texten. Det har varit rätt lätt att vara det, men jag försökte att det får ju betraktaren avgöra hur galen eller hur vettig David Thulin är. Så jag har ju inte egentligen någon åsikt som jag... Jag har en åsikt, privat åsikt, men den tycker inte jag är intressant i det här sammanhanget. Så jag tackar nej till detta och då såg jag att de istället för mig tog in, nu kan jag tyvärr inte namnet, det är dumt av mig, men som ansvarig för AIK ungdomsverksamhet som då står i direkt motsatsförhållande till vad David Thulin står för. Så då sitter de och tjötar i 10-15 minuter och kom som sagt inte fram till så mycket.
Nej, men AIK-ren har ju rätt bra på fötterna. Han kan ju visa upp ganska många som ändå har lyckats ganska bra.
Det får man säga, och de har ju också nyligen tagit ett beslut om att de ska inte inleda någon som helst selektering för en 13-års ålder. Det kan man tycka är tidigt i sig, men det är också lite senare än vad som har varit normen bland elitklubbarna. Där har det varit ofta, många klubbar har ju en selektering redan från 10 års ålder. Och menar BP till exempel, som får så himla mycket cred, vilket de ska ha också. De glömmer bort ibland deras P06-lag, som är ju anses vara kanske det bästa ungdomslaget som Sverige har fått fram i modern tid, och modern tid är väl de senaste 50 åren. Så innan dess har jag dålig koll.
Ja, modern tid är alltid ett flyktigt.
Ja, men så att de vann Gothia Cup till exempel utan att släppa in ett mål.
Ja,
de åkte till en av de största internationella ungdomsturneringarna. Jag tror att den spelades i Madrid, där de möter då Barcelona, Bayern München, PSG, Real Madrid, Atletico Madrids ungdomsakademier.
Fanns det tillfälle att gå på Sergio Ramos-museet?
Det kan ha varit så att de fick en invit där. De tackade här till det här, för de kände att han ska vi inte gynna. Nej, men att de, och menar, ser man faktiskt så, visst man pratar om Blåvitts framgångar på 80-talet. Wow, de vann UEFA-cupen. Malmö FF nådde finalen 79 och så. Men det, att en liten klubb, eller en liten klubb, men att BP faktiskt har de framgångarna, just det här 06-laget, det är sensationellt, det är jävligt bra. De menar, man ser också hur många spelare det är som går genom BP sen, som faktiskt lyckas. Menar, igår så gjorde en sån kille mål i sin premiär när han startade för Juventus, Kulusevski till exempel.
Ja, det där har väl ändrats lite. Jag vet inte om du håller med, men var inte bilden för, vad ska vi säga, 15 år sedan, att Brommapojkarna var otroligt bra på ungdomsnivå, men att det var sällan någon gick och blev riktigt, riktigt toppklass bra som senior. Mm. Det var väl storyn då nästan. Och sen har det ju sprutats ut massa därifrån.
Ja, det har det gjort. Och sen kan man ju säga så att även om man inte har landslaget eller Juventus, så kan man ändå säga att BP, de får ju fram väldigt många spelare som spelar på superettanivå till exempel. Och bara det är ju sensationellt. Men av de som är bäst när de är 13, 14 och 15, det är ju väldigt få av dem som senare lever på att de kan spela fotboll seniorkarriär. Så bara där är de duktiga. Men vad jag skulle säga då, BP är ju också tidig selektering. Och å ena sidan så har de några lag som är väldigt tydligt selekterade, de bästa. Från liksom Stockholm kommer till deras första och andra lag. Men sen har de ju ett tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde lag också. Där det är mer breddfotbollens premisser. På något. Alla får vara med på sina villkor och så. Men AIK har ju gått åt det här hållet. Och det är fler klubbar som bör gå åt det hållet. Där man skjuter upp den här liksom, på något sätt, selekteringen. Vilka som är bra och vilka som representerar. Och få lite mer resurser i akademiverksamheten. Det har ju ändå börjat klättra upp i åldrarna. Vilket jag tror är bra. Och inte David Thulin då. Han tycker att den ska gå ännu längre ner i åldrarna.
Jag såg, apropå min brorsa då, så gjorde han mig uppmärksam på, vilket jag inte visste, men blev väldigt glad över att Teddy Bears-medlemmen, yrvädret Patrik Arve, är en ledare i BP:s organisation för något lag där. En oerhört, han ska också vara med På spåret, tror jag.
Han ska det,
nu i nya.
Ja, det är en glad gamäng.
Blir alltid glad av att se Patrik Arve. Men det var en väldigt härlig bild på honom, där han ser inte så typisk ut för en ungdomsfotbollsledare. Han ser mer ut som en, som att han skulle kunna spela en roll i Big Lebowski. Men väldigt glad. Och jag tror att han är lite otippat att han är i BP. För man tänker att han skulle passat väldigt bra i ett väldigt kastlag. Bäst i Sverige på att typ peppa de som är lite dåliga och berätta någon anekdot om fan han själv har varit kast och skett ner sig på någon scen i Oslo eller något sånt där. Så jag blev lite förvånad att han var i BP, men jag blev väldigt glad av att se honom där. Mm. Jag var på ett lagfoto, jag vet inte hur gamla de här killarna var, men det var ett pojklag. Då gjorde alla någon, liksom, någon liten cool gest med fingret. Arve gjorde ju den, han bottnade ju den gesten. Men det var kul att se de andra ledarna som gjorde den gesten. De såg lite mer ut så här, det här gör vi inte varje dag, men så här, kom igen! Ja, älskar Patrik Arve.
Ja, nej, men den där Helsingborg City, det är ju det numret som är aktuellt just nu. Och sen då nästa vecka kommer det en, kan man säga, en del två. Det handlar inte om Helsingborg City, men det är en annan väldigt stor utmaning som i princip alla barn och ungdomsledare har, nämligen hur man gör det kul och bra för alla i ett fotbollslag, i framförallt det kan vara breddföreningar, alltså de som ligger väldigt långt fram och som har ett brinnande intresse för fotboll, och de som ligger lite längre bak som är där mest för kanske kompisar nere eller av andra anledningar. Så ska man, har man då 30 killar eller tjejer i ett lag, så ska man göra det kul och bra för alla. Och då är det jävligt svårt, och det vet jag ju själv som tränare för min sons 10-åringar. Att det är jäkla utmaningar man har för att behålla alla så länge som möjligt. Det är ändå målet någonstans med det som man sysslar med. Och då kommer man rätt tidigt in på det här med nivåindelning som har varit otroligt stigmatiserat. Och där man, jag känner själv att man inte har fått så mycket. Man får inte så tydliga svar när man går på tränarutbildningar eller när man läser Svenska fotbollsförbundets manualer och så. Så jag har försökt gå till botten där. Vad är okej och vad är inte okej? Så jag tror att det kan bli en ganska intressant text för väldigt många som är engagerade i barn- och ungdomsfotboll. Så det blir det som är del 2. Sen ja. Så blir det en del 3 också som kommer nästa nummer som jag jobbar med just nu. Så jag ja. Tror det kan bli väldigt spännande.
Bra. Men det här mötet, alltså den här SVT Play-serien, skulle man kunna tänka sig en fotbollsversion av mötet. Mm. Där 2 fotbollspersonligheter med då olika uppfattningar i en fråga sitter och försöker nå samförstånd.
Ja, just det.
Skulle det vara på 70-talet så skulle det varit då Laban och Bob Houghton
ja.
Som satt där. Och då är man ju mest sugen på, inte själva mötet utan, för i det här ganska korta programmet så är det ju alltid det är liksom att man hänger lite med personerna först. Mm, man kanske är hemma då hos Simon Gärdenfors. Det skulle man ju liksom vilja varit bara lite hemma med Laban. Så, ja. När han förbereder sig för mötet ja, med Bob.
Men Alexander Axén möter Erik Edman och pratar om processer.
Mm, precis.
Så då kan vi tänka sig att man först hos Axén dricker Coca-Cola och tjötar om det. Fan, det är ju inte det handlar om. Erik Edman har ju helt fel. Och sen är hemma i Erik Edmans fina villa i Tågeborg och så hör man honom prata om det. Ja, men det, man måste ha tålamod och se. Det är många processer. Det är skönt någonting.
Ja, kanske. Ja. Undrar du vad mer jag har tänkt på?
Definitivt.
Det är ju rätt stor risk att jag kommer med lite gamla funderingar här, men du såg kanske, det här var ju ganska kort efter att vi satt här förra gången, så pågick US Open i tennis. Mm. Och därifrån så blev ju då den första sidade Novak Djokovic diskad. Han har ju haft ett jobbigt år, Djokovic, som antivaccin-motståndare. Mm. Och han tog inte corona på allvar, arrangerade en egen liten tävling i Serbien och alla fick typ covid.
Inklusive han själv.
Ja, inklusive han själv. Ja. Och sen gnällde han ju över då restriktionerna när de skulle spela US Open, att man inte fick ta med sig hela sin stab. Då kunde han knappt spela, sa han. Om man tänkte på den som är rankad 200 i världen som knappt har råd att ha en egen tränare med sig. Och så kulminerade det då i en match här då, några omgångar in, där han då, ja du såg också vad som hände.
Jag såg vad som hände.
Han slog då en tennisboll innan en poäng som träffade en linjedomare på halsen. På struphuvudet och hon skulle enligt uppgifter då ha fått problem att andas kort tag. Djokovic blev då diskad och jag blev lite nyfiken. Jag såg inte matchen utan jag såg bara klippet där han slog bollen. Och jag undrade, fanns det någon kontext? Vad har hänt innan? Har han varit irriterad på den här linjedomaren? Men det verkar inte ha funnits så mycket utan det verkar mest ha kommit lite plötsligt så. Och sen på kvällen så satt jag med min dotter och såg på Lilla Sportspegeln.
Mm.
Och där tog de upp den här händelsen.
Programledare, Lilla Sportspegeln.
Bra fråga.
Ingen profil som du känner igen.
Nej, det var ju inte Christer Ulfbåge eller Arthur Ringart. I alla fall. Fan, det spelade en stor roll i ens liv, Lilla Sportspegeln. Man var liten.
Jag tror att du pratade om det tidigare. Att nu har Sportspegeln kanske har det blivit så att det är så här superkort avsnitt.
Det är väl inbakat lite i Lilla Aktuellt kanske på något sätt. Men de avvecklade ju det ett tag. Det kändes ju som att misstaget de gjorde var att försöka anpassa det efter barn. Och inte lita på att barn kunde vara sportintresserade som vem som helst egentligen. Men det var ju alltid kul om de här inslagen när de följde någon skidåkare eller något. Och då var det alltid viktigt att ta någon som inte bara vann. Och då var det alltid... Just den här dagen går det inte så bra för Marcus. Fastnat med någon vall. Men i alla fall, och då fick man se en bild från US Open. Och så fick man se det här bilden när Djokovic slår bollen och sen blir diskad. Och då säger den som gör referatet att det var inte meningen av Novak Djokovic. Men han fick ändå lämna planen och inte fortsätta spela.
Mm.
Och då började jag fundera då på huruvida det här var meningen eller inte. Du har också sett klippet. Mm. Hur upplevde du det?
Att det inte kanske är meningen att han ska träffa någon på struphuvudet. Men samtidigt så vet han ju också om han har gjort den typen av... Inte slagit bollen så hårt, men han vet ju om att det finns människor där. Det finns bollkallar och det finns linjedomare. Och han tar i lite väl hårt. Det kan man ju ändå skriva under på.
Mm.
Och han måste ju vara medveten om att det finns en risk att den träffar någon på något olyckligt ställe. Så man kan ju inte säga, kanske så här. Det var nog inte meningen att orsaka skada. Men det var heller inte omeningen att visa att han var frustrerad och lite förbannad och ta ut det över något.
Nej, för min dotter frågade då mig om han gjorde det med flit. Mm. Även om de sa så. För det såg nog, alltså på bilden ser det bara ut som att han slår en boll på henne.
Mm.
Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle svara. De hade ju precis sagt att det var inte meningen. Och precis som du säger så har väl ingen anledning att tro att han tänkte att nu ska jag sula en boll på halsen på den här linjedomaren. Men om man spelat en del tennis så ser man ju ändå att han vet ju lite vad han gör. Mm. Han slår ju en boll lite i frustration som är för hårt slagen. Och i 99 fall av 100 så hade den inte tagit så illa så att hon hade blivit skadad. Utan det hade blivit liksom, vad håller du på med? Typ. Mm. Men då tänkte jag på det här med uppsåt då. Och det kan ju även finnas inom fotbollen. Att han slog den ditåt, men hade den, han tänker inte att han ska skada henne. Men han är lite frustrerad. Han blev då diskad direkt. Mm. Hade bollen gått en skolinjal åt vänster eller höger så hade den inte träffat henne. Då hade han förmodligen fått spela vidare. Mm. Fast det är ju samma aktion då egentligen. Bara att den, i ett fall råkar den träffa och i ett annat tankeexperiment så går den precis förbi henne istället. Mm. Då blir det nästan filosofiskt att tänka vad det är man dömer någon för. Är det för konsekvensen av någonting? Jag tycker personligen att det hade sett konstigt ut och låta Djokovic spela vidare efter en sån grej. Mm. Tyckte alltså, förnuftet sa att det var rätt. Att
jag har ingen bestämd åsikt där. Jag kan inte bestämma vad jag tycker.
Starkt i mötet.
Hela katastrofen.
Vi har 10 minuter kvar här, säger producenten. Du måste säga någonting.
Ja, nej, men det är ju faktiskt så. Alla de gångerna, det händer ganska ofta. Man blir inbjuden i olika, man ska vara med i debatter och sådär. Jag är inte tillräckligt, därför jag hade varit en rätt svag kronikör, tror jag. Jag är för mycket å ena sidan och andra sidan.
Du är ju ändå den av oss som brukar kunna gå mest på.
Ja, nej, men ibland så kan jag ha bestämda åsikter om en sak så.
Där ändrar du dig?
Ja, precis. Men i sådana här saker, så, det är precis som du säger, det är ju liksom nästan filosofiskt så, för att vet man om med 100% att det är meningen att han ska skada någon, då är det ju givet att han ska diskas och få sitt straff. Men samtidigt så, det är inte meningen att han ska träffa någon. Och man måste också ibland ha lite förståelse, kan jag tycka, när man, alltså ibland så får ju elitidrottare, när det är väldigt mycket publik och så, får utstå jävligt mycket och de har ett adrenalinpåslag och de kan vara mentalt slutkörda. Så att man håller på att idrotta i tennismatch, då kan de hålla på i 4,5 timme i typ 35 grader i hetta. Att ibland det spiller över, det måste man också ibland ha lite förståelse för. Likadant som en fotbollsspelare säger dumma saker, kanske inte då givetvis rasistiska saker som inträffade förra veckan här, men att man säger en jävla sop. Jävel, dra åt helvete. Det tycker jag att det behöver man inte alltid få ett gult kort för. Till exempel om man säger det till en domare.
Nej, ofta så finns det ju någon spärr. Eller de flesta av oss har ju det ändå. Att du har ju också fått utbrott på tennisbanan. Mm. Men även där så, om du vill sula iväg en boll för att du är så arg. Det sker ju instinktivt. Mm. Samtidigt så är det ju en del av dig som är, du är ju inte helt utanför kroppen där. Mm. Du sular ju den bollen rakt upp i luften. Mm. Du är ju ändå medveten om att står det folk där. Du hinner ju ta in det i ditt utbrott och drar den inte ditåt då.
Nej, exakt.
Han drar det ju inte, ska vi säga, så hårt han kan. Men nej, han drar den för hårt.
Ja, det gör han.
Men om man tänker sig en fotbollsspelare då, eller en hockeyspelare, som där kan man ju skada någon svårt på planen utan att det var regelvidrigt, till exempel. Mm. Men det är klart att trycket utifrån kan ju öka om publiken ser att hemmaspelaren blir svårt skadad. Mm. Medan man, jag vet, om man ska förhålla sig till sånt. Jag tänker ju ibland på, i hockeyn framförallt har det varit vanligt med huvudskador och upprepade hjärnskakningar och spelare som har fått lägga av. Och inte bara det, utan de har kanske fått men för livet och har svårt att leva en vanlig vardag. Och då finns det ju alltid, eller oftast i alla fall, en person där som är upphovsman till den här slutgiltiga tacklingen som gjorde den här personens liv väldigt jobbigt. Att den tacklingen kan ju ha varit jätteful, men den behöver ju inte ha varit det. Det kan ju ha varit också olyckliga omständigheter, eller det kan ha varit en ful tackling som skulle rendera till 2 minuters utvisning eller ett matchstraff. Men att leva med det måste ju vara nästan det värsta straffet, och veta att Daniel Fernholm har problem att leva ett bra liv, och hade inte hänt om inte jag hade gjort det där skäret. Även om jag har gjort värre tacklingar, så är det ju säkert problematiskt för den som har utfört tacklingen. Mm. Men man bedömer ju normalt inte för uppsåt eller konsekvens. Det kan man väl göra i fotbollen. Alltså en fruktansvärt regelvidrig tackling som inte träffar då ska väl kunna rendera i ett straff då.
Ja, medans det har väl gått åt det hållet då. Man har väl börjat se det på det sättet från disciplinära hållet. Att just att det måste inte vara så att man träffar motståndaren i en våldsam tackling. Motståndaren kan hoppa undan. Men man ska bedöma risken med vad som kan hända. Och så var det kanske inte. Nu är jag lite ute på djupt vatten här. Men jag känner som att man har gått åt det hållet i själva bedömningskriterierna.
Ja, men det såg man ju till exempel på, jag tänkte på det när Jesper Nyholm nu värvades av Djurgården. Mm. Nu, det var ju ett tag sedan. Mm. Men han har ju fått spela ganska mycket och är väl lycklig över att vara tillbaka efter sin fruktansvärt svåra benskada. En som är minst lika glad är ju kanske Michael Åmor då, gissar jag, som var den som slog ihop. Och jag minns inte tacklingen i detalj nu, men han mådde ju dåligt direkt, kommer jag ihåg, över att skadan var så allvarlig. Och var det inte så att han nästan bytte ut sig själv? Eller han hade svårt att spela vidare i alla fall. Jag tror han spelade i Örebro vid tillfället, ja, kanske.
Besökte väl sen Jesper på...
Ja, precis. Han var ju då, och så jag gissar att han var väldigt glad också över att hans karriär faktiskt kom tillbaka. Det trodde man ju inte ett tag så. Och att det finns ju några sådana där, som jag kommer ihåg Eduardos komplicerade benbrott, ja, i Arsenal, att jag minns inte, kan han heta Taylor i Birmingham eller något som stod för det. Ibland är det ju någonting som verkligen var en fruktansvärd tackling, men när det blir en så allvarlig skada så känns det som att det kommer in en psykologisk dimension som ju måste vara ännu jobbigare för, så att säga, upphovsmannen eller kvinnan. Men i normala samhället, eller ute i liksom den riktiga lagboken, om du och jag kör rattfulla båda två, vi tar 5 öl och så kör vi varsin bil. Jag kör på en människa, det gör inte du. Mm. Ingen av oss har ju tänkt att vi ska försöka köra på en människa. Nej. Men jag kommer ju då, du blir av med körkortet kanske.
Jag har inget körkort.
Ja, det är ju värre, då blir du...
Dubbeltrubbel för mig.
I det här exemplet har du körkort. Ja. Då blir du av med det. Ja. Det blir jag med, men jag kanske även döms till vållande till annans död. Ja. Och där dömer man ju också konsekvens, även om ditt uppsåt var ju samma som mitt, att inte träffa någon. Mm. Så det går ju inte bara ha det här filosofiska, moraliska alltid.
Ja, det är ju lurigt, men Djokovic har ju också, du var inne på det inledningsvis, han har ju en otrolig förmåga, vi pratade väl om det efter att han vann, kan det vara att han vann Wimbledon förra sommaren?
En väldigt underhållande och spännande final
mot Federer. Ja, och lite så, varför får han inte riktigt det där erkännande som kanske då framförallt Nadal och Federer får? Och då kommer du fram till att det är någonting kanske i hans personlighet, att han gång på gång lyckas skapa den här, ja, men lite skiten runt honom hela tiden som gör att det blir lite svårt att ta honom till sitt hjärta.
Ja, och samtidigt inte då heller vara sugen på anamma bad boy-rollen fullt ut.
Nej.
För det skulle ju kunna finnas en tacksam plats där då att bli McEnroe eller så. Men det här är ju inte normalt för Djokovic. I normala fall så sköter han sig bra och beter sig inte dåligt. Eller så här. Men då och då kan det komma någonting. Men det är så uppenbart att det här är alltså en spelare som har möjlighet att bli mest framgångsrika genom tiderna på här sidan. Serena Williams når han väl inte. Mm. Men han har chans att gå om båda de två. Men man känner så uppenbart att, och han kan säga vad som helst utåt, att han lider av att inte vara riktigt älskad. Mm. Så, och han undrar så här, vad är det jag
saknar?
Vad gör jag för fel? Och då så blir det såna här grejer. Mm. Som bara att, jag tror att han har en väldigt stor press i sig.
Ja. Det kanske är så att han saknar kanske en storbror som drar igång ett museum och drar fram en logge och en dokumentärserie.
Men det är ju jobbigt för,
alltså,
gör man jämförelsen Federer och Nadal med Ronaldo och Messi, så de beundras ju av miljontals för hur de är som fotbollsspelare. Federer och Nadal beundras ju av miljontals för hur de är som tennisspelare. Men också rätt mycket, va, för hur de är som personer.
Ja.
Alltså, folk gillar dem. Man gillar Nadals fighterinstinkt och att han lever för det där så jäkla hårt och sliter ut sin kropp. Man gillar Federer för att han spelar så snyggt, men också att han verkar vara ganska belevad och kan föra sig och verkar vara en rätt bra person. Medan så att det har inte alls Ronaldo och Messi, utan det är det nästan bara som fotbollsspelare då, som folk, medan som personer så är det inte så många som säger vad sköna de verkar vara. Sådär. Om man inte är ganska liten kanske.
Nej. Nadal har, till skillnad från Djokovic, som ändå har, Djokovic framstår ju som en ganska så självsäker typ av person utanför plan sådär. Och Federer, som du säger,
han... Men han är heller inte cool. Nej. Det brukar ju komma lite fördomsfullt för mig, men Balkanspelare är ju ofta lite tuffa.
Ja.
Och lite liksom, det har han ju inte heller. Nej. Riktigt. Han är lite töntig nästan.
Ja, lite så. Men Nadal framstår ju som blyg utanför plan, sådär nästan.
Men blir en tiger sen då?
Ja, blir alltså en jävla monster på plan. Eller på banan, som man säger. Ja. Man får säga på plan, tennisvärlden. Vilket gör att man kanske tar, ja, men att man har lite mer kärlek för Nadal, på det sättet att man känner att han är liksom lite, man tycker lite synd om honom ibland.
Om vi ska lämna tennisen och gå tillbaka till det här bara med hur det var uppsåt eller inte, tänkte jag på det här med tanken som räknas. Säger man så inom, för det var väldigt vanligt när jag spelade knatte och ungdomsfotboll och du som är involverad där. Jag var en spelare som ofta väldigt fick höra, bra tänkt.
Ja, det är det. Det kan man höra sig själv ropa ut många gånger under matcher och så.
Kan vi...
Man vill ju ändå på något sätt belysa det. Du gjorde rätt där.
Men kan vi bena ut det lite? För det är också vissa stunder som det passar bättre att säga bra tänkt. Mm. Man gör det väl inte riktigt när någon misslyckas med en dribbling, va? Är det inte en typiska bra tänkt att någon, en genomskärare som blir lite för hård?
Ja, precis. Ja, just det. Ja, det är klart det jag säger. Ropar jag det?
Bra tänkt.
Bara tänkt, nej det gör man ju aldrig om någon dribblar och tappar bollen.
Nej.
Det gör jag aldrig faktiskt. Det borde de också uppmuntra.
Ja, absolut. Men de får nästan aldrig höra bra tänkt.
Bra tänkt.
Bra tänkt. Jag tycker det har varit roligt om när det blir publik igen. Och det hade varit kul att se en stor åskådarmassa. Om det är Norra Stå eller om det är på Gamla Ullevi eller nere i Malmö. Mm. Gemensamt, unisont, på nästan som ett kommando och ropa, bra tänkt! Det har varit underbart.
Jag måste bara berätta en kort liten sak här. Vi hade match i helgen med mina 10-åriga killar. Och en situation där, man får säga så, vi ledde med väldigt många mål. Så man hade ju full förståelse för att motståndarlaget började tappa liksom
geisten
och så. Man tyckte lite synd om dem. Men de kämpar på bra och liksom, schysst, jätteschyssta killar, bra ledare och så. Och så är det en situation där vi skjuter in bollen mot mål och den är uppenbart över mållinjen. Men det blir så där lite rörig situation. Hade det varit 1-1 i den matchen så hade nog rätt många av våra killar sagt, domaren var inne och så. Bollen var över mållinjen. Mm. Men det var ingen som gör det, vilket man blir lite glad för. De behöver inte liksom slåss för det målet. Det spelar liksom ingen roll. Men det roliga är då att motståndarlaget då, alla i laget, för att det är en situation där i princip alla spelare är i straffområdet. Deras spelare då, så de ser ju, alla ser ju att bollen, alla domare på domaren, bollen var över linjen.
Oj, oj, oj.
Så ett jävla fair play-pris till dem. Det händer ju inte.
Nej, vad fint. Pratar ni om det efteråt?
Ja, men det var kul för att båda deras, motståndarlagets ledare, och vi stod ju liksom bevivande på samma liksom långsida, de börjar gräva liksom, och vi börjar gräva. Det är ju rätt sällan man är med om en sån sak, att det är så uppenbart liksom, här har vi ett mål. Ja, men det händer ju inte.
Nej.
Någon gång, så undra när det här försvinner. Det kan bara vara så att nästa gång vi möts så är det borta, men just nu är de 9, de ska fylla 10 snart.
Det hade varit kul om du som motståndarledare gick fram och sa att du här tar jag så, liksom, det här är tydligt tecken på varför ni förlorar så mycket. Att ni har inte det här.
Ni har inte det här.
Som krävs här Sergio Ramos. Nu går ni hem och tittar på den. Men,
ja.
Men bra tänkt, det är alltså, det är en sägning som är reserverad där tanken har varit god men där utförandet inte riktigt blev det man hade hoppats på.
Ja, men det kan man ju också höra i tennisen till exempel. Det kommer ihåg när man var liten. Och man hade
från läktaren då?
Ja. Man skulle slå en rak forehand. Motståndaren gick fram på nät och man tänker, tanken är ju rätt, det är där man ska slå bollen. Men så går den 2 decimeter utanför baslinjen. Då kan man ändå få den känslan. Men det var rätt slag, jag valde rätt. Man har så många olika alternativ och det var där jag skulle slå bollen. Mm. Bra tänkt.
Men det är sällan man hör det på seniornivå.
Ja.
Fast det sker ju hela tiden att de misslyckas med att utföra grejerna. Eller i, det är väl också reserverat sportvärlden ganska mycket.
Mm.
Du skulle inte säga så på en text till mig. Du känner att jag har en bra tanke här. Men jag har skrivit ganska dåligt. Bra tänkt.
Ja, samtidigt om man tar ut svängarna och man vill på något sätt förnya sig själv, att du vill liksom ta ett nytt berättargrepp. Du vill liksom, istället för att du ska skriva i jag-person så kanske du skriver i tredje person på något sätt som känns lite spännande och lite nytt. Då kan jag säga till dig som redaktör, så här, bra tänkt här Johan. Jag gillar initiativet, gillar ambitionen. Men det funkar inte riktigt. Vi går tillbaka till det som vi vet funkar.
Ja, fast inte riktigt va? För jag skulle säga att om en knattespelare eller fotbollsspelare får höra bra tänkt, då är väl det en uppmaning till att det var rätt sak att göra.
Mm.
Gör det igen nästa gång. Mm. Så då kommer jag tillbaka med en till text. Jag har bara försökt slipa lite.
Ja, men så då fortfarande kanske du inte slår den lite för lång, den här passningen. Du kanske inte tar i så mycket, utan du håller dig in ramarna.
Så det du vill säga där är mer att du uppmuntrar mig att tänka nytt.
Mm.
Men tänk gärna lite bättre nästa gång.
Lite så, gör det lite bättre bara.
Halvbra tänkt.
Precis så.
Det är roligt om du ropar ut. Hyfsat tänkt. Det var inte helt rätt läge, det var inte helt fel heller.
Ja, just det. Hyfsat tänkt. Ja, men det är sant när du säger det. Att man hörde det så himla ofta när man var liten. Nu stämmer man själv och ropar ut det. Bra tänkt. Så många gånger i en match.
Förekommer det?
Och på träningar givetvis.
Och på träningar givetvis. Mm. Förekommer det gula och röda kort?
Nej, det gör inte det.
Man kan inte få det.
Gröna kort förekommer.
Just det.
Det är sånt som vi hade kunnat dela ut kollektivt till det här motståndarlaget i helgen som ville att vi skulle få ytterligare ett mål.
Ja, det är rätt
så kallat. Man ska ge det gröna kortet till en spelare som sticker ut som extra schysst. Tyvärr så är det ofta så, eftersom man brukar fråga, vi frågar våra killar, vem tycker ni i motståndarlaget ska få det gröna kortet? Då brukar det vara så att de brukar säga att den bästa spelaren ska få det gröna kortet. Men det är inte riktigt meningen med det gröna kortet. Utan det är att man ska säga att någon skadas i vårt lag och börjar gråta. Vilket händer varje match. Det är ju 2-3 gånger att man springer in och bär ut gråtande killar. Men att det kommer fram en kille och liksom frågar hur är det och så. Och hjälper dem och så. Mm. Eller om till exempel om bollen är över en mållinje. De ropar att bollen var faktiskt så. För play-aktiga biten. Det är då man ska dela ut det gröna kortet. Problemet är också att extremt få ledare har med de här gröna korten. Så det blir ofta lite sådär jobbig stämning om ena laget delar ut gröna kort och inte det andra laget. Oh, vi glömde det. Men ni var schyssta ändå, allihopa.
Bra tänkt allihopa.
Bra tänkt allihopa. Ganska bra tänkt allihopa.
Fick du gula och röda kort när du var
yngre? Det hände ganska ofta faktiskt. Topplocket gick.
Kan du hålla med om att jag tror aldrig jag fick något.
Du ville ha.
Ja, jag skulle precis komma till det. Ja. Jag var ju något av en snidare då. Mm. Som en glaslirare. Men, att det
jag fann... har ändå svårt att säga att du inte gick in i närkamp. Du har ju ändå det som man säger en vinnarskalle.
Ja,
som
men jag,
är väldigt grinig, så.
Det jag hade, jag har ju tidigare nämnt min gamla tennistränare som var fascinerad av att jag varken var snabb, stark eller uthållig. Men jag hade ju ganska bra spelsinne då. Mm. Så där jag placerade mig ofta, kunde se vart bollen skulle ta vägen. Så jag behövde sällan på den nivån, gå in i köttmurar och sådär. Mm. Men däremot kunde jag ju känna att, för det sa ju alltid tränaren, om det blev något gult kort så var det ju inget som, det var ingen som sa bra tänkt då. Men vi andra kände ju hemlighet att det var lite tufft. Mm. Och att det faktiskt var något coolt. Samma med nästan när någon blev skadad. Att det nästan fanns något coolt med att bli skadad. Mm. Att så här, jag kommer ihåg min medspelare Carl, vi var bara 12. Han fick en muskelbristning i låret på träning. Mm. Och vi andra blev nästan lite avundsjuka på det. Mm. Mm. I tennis var kanske motsvarande att man gärna ville dra en sena. Att det också var för att visa liksom att man är lite äldre än vad man är.
Så absolut.
Det fanns ju de som klippte av senor och låtsades. Ja, hade...
Men jag är helt säker på, för att det märker vi ju. Om det är någon av våra killar som blir skadad, till och med att man vetter upp ett stort sår på knät och man börjar blöda. Och så tejpar vi kanske. Vi har en liten medicinväska. De känner sig så otroligt coola när de springer in där. Lite så som Michael Jackson, du vet. Han hade det här bandagerade armen.
Vet, ja, han var så det var stort. Väl som när någon kom med gips till skolan.
Ja, precis.
Det var ju status.
Ja, det är ju status. Men jag är helt säker på att Terry Butcher till exempel, om man tar arke-exemplet på någon spelare som kommer in med bandage, lite blod i pannan.
Mycket blod.
Han känner sig också, jag tror att den känslan försvinner nu aldrig.
Nej.
Jag tror att han känner den när han sprang in där igen. Blod i pannan och konstig försyr. Man känner sig rätt cool. Jag tror den känslan försvinner nu aldrig.
Nej, den finns väl kvar.
Jag har tagit en för laget här på något sätt.
Ja, att också att det nästan blir ett adrenalinpåslag. Ja, och så.
Precis.
Och finns det inte fortfarande nästan att om man slår sig idag så blir man ändå lite besviken om det inte syns så mycket som det gör ont.
Ja, precis. Alltså. Ja, det är därför som en korsbandsskada är ju värdelös.
Ja,
verkligen. På många sätt. Alltså. Ja. Syns ju inte.
Ja, därför blev jag så glad när jag fick brev från Svenska korsbandsregistret. La ut den direkt på sociala medier.
Ja, jag såg. Aldrig varit stolt.
För att visa så här, oh, det är från Magnus Forsblad. Också som att låtsades att det var till mig personligen han skickade, landslagsläkaren. Det är inte så att det har alla fått.
Nej, precis. Men det är också så där.
Vi gör en undersökning här. Kan du tänka dig att ställa upp? Alltså, man skrev ju den där på 5 minuter.
Ja.
Jävlar vad kastar man.
Ja, men det blev också lite vatten på kvarnen där. Så alla vi som hade kunnat bli väldigt bra om vi inte hade fått den här allvarliga skadan i tonåren.
Ja.
Du kan ju nästan visa ut
ja,
det.
Jag har papper på det.
Ja, precis. Det är värre för oss. Men jag fick aldrig någon skada. Aldrig någon allvarlig någonsin. Liksom, jag har aldrig fått kramp. Aldrig brutit foten. Aldrig brutit armen. Men jag höll bara helt enkelt det fotbollsmässigt. Jag blev för svag.
Ja.
Jag kan ju inte skylla på någonting.
Nej, just det. Men jag har den här. Ja. Och då är jag ju fortfarande besviken över att R-et håller på att gå bort.
Du får sätta med en kniv hemma och börja dra ut det igen.
Ja, bra tänkt.
Bra tänkt. Bra, Johan. Du ska snart hämta upp din son och kanske gå ut på en liten promenix. Men innan du gör detta så ska vi säga att detta avsnittet har vi gjort i samarbete med bokförlaget Bazaar Förlag. Det är Olof Lund som har följt härlandslaget sedan slutet av 90-talet och inte missat många träningspass som kom ut med en ny bok då, Landslaget enligt Lund. Och där kan man läsa om konflikterna, agenterna, stjärnorna, pamparna, mästerskapen och hur det kommer sig att Sveriges största folkrörelse väljer att lägga sina träningsläger i ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Boken släpps idag om man lyssnar på detta onsdagen den 23 september. Och som lyssnare av Offsides podcast så får man 30 spänn i rabatt om man går in och köper den på www.bokus.com/offside. Och erbjudandet gäller till den 30 september. Vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med Kommunal och de vill berätta att de i höst stärker upp området räddningstjänst med 2 nya ombudsmän som själva har en bakgrund som brandmän. De vill bredda det fackliga arbetet inom räddningstjänsten och se till att just de frågorna får fokus. Snart börjar en ny avtalsrörelse och där vill Kommunal se till att handla fram riktigt bra kollektivavtal för räddningstjänsten. Och då vill de att alla kommer med. Ju fler medlemmar de är, desto större skillnad kan de göra. Läs mer på kommunal.se om hur du blir medlem.
Ja, trevligt att vara här och ha en dialog med dig. Jag har noterat att fotbollsspelare och fotbollsfolk, de pratar inte med varandra, utan de har dialoger. Jag tänkte på det när Micke Lustig kom till AIK och har ju hittills varit ett lyft för AIK, får vi väl säga. Men då
håller i derbyt här i söndags.
Jajamän, och, men då berättade han då lite om varför han har valt AIK och att det kanske spelat roll att Sebastian Larsson var där innan, hans kompis. Och då sa han att han har haft en dialog med Seb. Jag tänkte, ni är väl polare? Ni pratar väl? Ni, säg som det, ni har snackat på landslagssamlingar. Hur är AIK? Jo, men det är så här, jag tror du skulle kunna trivas där. Men fotbollsspelare, de har dialoger. Om man googlar, vi har en bra dialog, så dyker det nästan bara upp fotbollsträffar.
Det är så.
Ja, det är samma saker jag gör.
Det är en bra dialog, det hör man inte riktigt. Kristersson har med Ebba Busch.
Nej, de kanske vill inleda en dialog. Eller är beredda, inleda samtal. Just det, för, ofta, för det kan ju vara också att en sportchef upplever att vi har en bra dialog med den här spelaren som väljer mellan att stanna kvar hos oss och skriva nytt kontrakt eller att gå iväg. Och när det är riktigt illa så försöker man få till en dialog då. Istället för bara snacka. Det kan du hålla utkik efter då, ni andra också.
Ja.
Dialoger.
Vi tackar ödmjukast för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av denna podd som vi dansar vidare med här under hösten varannan vecka för den som eventuellt har missat detta. Men det börjar väl sätta sig hos några stycken nu. Vi hade ju jättegärna gjort varje vecka, men av olika omständigheter, eller bara en omständighet, Johans föräldraledighet, så blev det 2 år helt enkelt. Du har inte tid. Vi får vara glada att det kommer ett avsnitt varannan vecka. Så fortsätt gärna lyssna på oss, tipsa eventuellt kompisar om att vi finns både som podd och som tidning. Och som sagt, nästa vecka trillar ut ett nytt nummer. Nummer 5 kommer ett nummer till innan vi stänger 2020, detta märkliga år. Men vi är nöjda med det numret och vi tror att vi jobbar fram med ytterligare ett pangnummer innan vi stänger den här kiosken för 2020 som sagt.
Jajamän, det hoppas vi på. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi ses igen om 2 veckor då, om ni vill höra på oss då. Det hoppas vi att ni vill. Ha det så bra, ciao!
Ta hand om er!